Hej, jag heter William. Välkommen till 9R3-podden. Idag kommer jag att sammanfatta och recensera boken. The Age of Sustainable Development är en sakprosabok från 2015 där ekonomen Jeffrey D. Sachs sammanfattar hållbar utveckling som ett gemensamt ramverk för världens ekonomiska, sociala och ekologiska problem. Boken är skriven i gränslandet mellan nationalekonomi, utvecklingsstudier, miljövetenskap och internationell politik. Dess syfte är inte att erbjuda en enda universallösning, utan att visa hur fattigdom, ojämlikhet, hälsa, utbildning, livsmedel, urbanisering, klimat och biologisk mångfald påverkar varandra. Sachs utgår från att ekonomisk tillväxt kan förbättra människors liv, men att den måste rymmas inom naturens gränser och kombineras med social inkludering. Han knyter också resonemanget till FNs arbete, först med millenniemålen och sedan med de globala målen för hållbar utveckling. Boken fungerar därför både som introduktion och som bred handbok. Den förklarar varför frågorna är komplexa, vilka målkonflikter som finns och varför samarbete mellan stater, företag, forskare och medborgare behövs. Jag kommer att ge dig de viktigaste lärdomarna från den här boken. För det första, hållbar utveckling förenar ekonomi, social rättvisa och ekologi. Sachs centrala argument är att hållbar utveckling måste förstås som samspelet mellan tre dimensioner: ekonomisk utveckling, social inkludering och miljömässig hållbarhet. Det räcker alltså inte att ett land ökar inkomsterna om framstegen bygger på utsläpp, förstörda ekosystem eller en växande klyfta mellan grupper. På samma sätt är miljöpolitik svår att genomföra om den bortser från människors behov av arbete, energi, mat, utbildning och hälsovård. Boken behandlar hållbarhet både som ett analytiskt sätt att se samband och som en etisk fråga om ansvar mellan människor, länder och generationer. Denna kombination är viktig eftersom många politiska beslut annars bedöms var för sig och på kort sikt. Sachs visar istället varför ett energibeslut kan påverka klimatet, folkhälsan och statens ekonomi samtidigt, och varför satsningar på utbildning kan ha följder för jämställdhet, produktivitet och befolkningsutveckling. För en svensk läsare ligger perspektivet nära den etablerade idén att välfärd och miljöansvar behöver gå tillsammans. Men boken påminner om att förutsättningarna skiljer sig starkt mellan höginkomstländer och låginkomstländer. Därför avvisar Sachs enkla modeller som förutsätter att samma åtgärd fungerar överallt. För det andra, extrem fattigdom förklaras genom utvecklingsmönster och institutionella val. En betydande del av boken handlar om varför vissa samhällen har fått långvarig ekonomisk utveckling medan andra har blivit kvar i fattigdom. Sachs beskriver skillnaden mellan konvergens, där fattigare länder närmar sig rikare länders levnadsnivå, och divergens, där avstånden istället växer. Han betonar att fattigdom inte kan reduceras till individuella misslyckanden eller en enskild nationell policy. Geografi, sjukdomsbörda, tillgång till marknader, historia, teknik, utbildning, infrastruktur och statlig kapacitet kan tillsammans skapa hinder som förstärker varandra. Resonemanget leder till en praktisk slutsats. Insatser mot extrem fattigdom behöver vara samordnade och anpassade till lokala villkor. Tillgång till skolor blir mindre verksam om barn saknar näring eller grundläggande hälsovård. Jordbruksstöd kan få begränsad effekt om vägar, el eller marknader saknas. Sachs lyfter fram millenniemålen som ett försök att skapa tydliga internationella prioriteringar kring bland annat fattigdom, utbildning, jämställdhet och sjukdomar. Han ser framsteg som möjliga, men inte automatiska. Bokens perspektiv utmanar föreställningen att ekonomisk tillväxt ensam löser alla problem. Tillväxtens innehåll, fördelning och miljökonsekvenser avgör om den bidrar till bredare och varaktig utveckling. Planetens gränser gör obegränsad resursförbrukning omöjlig. Sachs använder idén om planetära gränser för att förklara varför utvecklingspolitik måste förhålla sig till naturvetenskapliga villkor. Mänskliga samhällen är beroende av stabilt klimat, fungerande vattenkretslopp, friska hav, bördiga jordar och biologisk mångfald. När belastningen på sådana system blir för stor kan förändringar bli svåra eller omöjliga att återställa. Boken behandlar därför klimatförändringar, energisystem, livsmedelsproduktion, befolkning och ekosystem som delar av samma system, snarare än som separata miljöfrågor. Det innebär inte att Sachs förkastar ekonomisk utveckling. Hans poäng är snarare att tillväxt måste förändra form. Energi behöver i högre grad komma från källor med låga utsläpp. Städer behöver planeras för effektivitet och hälsa, och jordbruket måste producera mat utan att undergräva den mark och de ekosystem som produktionen beror på. Här blir tidsperspektivet avgörande. Kortvariga vinster från fossil energi eller ohållbar markanvändning kan skapa större framtida kostnader genom skador på hälsa, klimat och försörjning. För Sverige är detta perspektiv relevant även med relativt låga utsläpp per producerad energienhet, eftersom konsumtion. Handel och investeringar kopplar landet till globala resursflöden. Boken efterfrågar därför ansvar som omfattar både nationella beslut och internationella följder. För det fjärde. Social inkludering gör hälsa, utbildning och jämställdhet till utvecklingsfrågor. I Sachs ramverk är social inkludering inte ett tillägg till ekonomisk politik, utan en förutsättning för hållbar utveckling. Boken behandlar utbildning för alla, hälsa för alla. Jämställdhet och livsmedelssäkerhet som områden där investeringar både skyddar mänsklig värdighet och stärker ett samhälles långsiktiga möjligheter. När barn överlever, får näring och går i skolan ökar deras framtida handlingsutrymme. När kvinnor får utbildning, rättigheter och tillgång till vård påverkas familjers hälsa, inkomster och möjligheter att planera sina liv. När förebyggande vård och behandling når fattiga grupper minskar sjukdomars sociala och ekonomiska kostnader. Bokens styrka är att den förklarar dessa samband utan att låtsas att resultaten kommer enbart genom goda avsikter. Det krävs finansiering, fungerande offentliga institutioner, utbildad personal och system för uppföljning. Sachs återkommer till att ojämlikhet kan försvaga tillit och politisk stabilitet, vilket i sin tur gör miljö- och utvecklingsreformer svårare. Socialpolitik bör därför inte enbart ses som kostnad, utan som investering i samhällets kapacitet. Samtidigt kräver bokens globala perspektiv försiktighet i jämförelser. Sveriges offentliga välfärdsinstitutioner kan ge vissa lärdomar, men de kan inte kopieras rakt av till länder med helt andra resurser, historia och administrativa förutsättningar. Slutligen, globala mål kräver styrning, mätning och samarbete på flera nivåer. Bokens avslutande riktning är att komplexa problem behöver gemensamma mål som kan omsättas i nationell och lokal politik. Sachs diskuterar millenniemålen som en viktig erfarenhet och placerar de globala målen för hållbar utveckling i ett bredare försök att förena fattigdomsbekämpning, sociala framsteg och miljöskydd. Målen har ett värde eftersom de gör prioriteringar synliga och skapar ett gemensamt språk för regeringar, FN-organ, civilsamhälle, forskare och företag. Men Sachs framställer inte målformuleringar som tillräckliga i sig. De behöver följas av indikatorer, finansiering, kompetens, teknik, institutioner och politiskt ansvar. Där finns också en av bokens svårare frågor. Beslutsfattare har ofta incitament att prioritera snabba och synliga resultat framför långsiktiga investeringar, medan hållbarhetsfrågor ofta kräver motsatsen. Klimatåtgärder kan exempelvis innebära kostnader nu och vinster senare, ibland i andra länder än där kostnaden uppstår. Därför betonar Sachs god samhällsstyrning och internationellt samarbete. Han vill ersätta tanken på isolerade nationella lösningar med en flernivåmodell där kommuner, stater och globala institutioner har olika uppgifter. Boken är samtidigt medveten om att politiska konflikter inte försvinner genom bättre data. Mätning kan klargöra problem, men rättvis fördelning och genomförande förblir politiska frågor. Sammanfattningsvis. The Age of Sustainable Development passar särskilt väl för studenter, lärare, tjänstepersoner, beslutsfattare och läsare som vill förstå hur globala hållbarhetsfrågor hänger ihop. Den är också användbar för den som redan känner till klimatfrågan eller fattigdomsfrågan, men vill se varför de inte kan behandlas som separata politikområden. Sachs ger läsaren ett tydligt begreppsligt språk för att diskutera avvägningar mellan tillväxt, jämlikhet och ekologiska gränser. Den praktiska nyttan ligger främst i förmågan att analysera samband, identifiera målkonflikter och bedöma varför enskilda åtgärder sällan räcker. Boken erbjuder ingen enkel checklista, men den gör det lättare att förstå varför utbildning, energi, stadsplanering, hälsa och naturvård måste samordnas. Jämfört med smalare böcker om klimatpolitik, bistånd eller ekonomi utmärker den sig genom sin ambition att samla dessa områden i en och samma utvecklingsmodell. Sachs skriver med erfarenhet från internationellt utvecklingsarbete och kopplar den breda analysen till FNs målstruktur, vilket ger boken ett tydligt institutionellt perspektiv. Samtidigt bör läsaren förhålla sig prövande till dess optimism om internationell samordning och dess stora tilltro till målstyrning. Politiska intressen, maktobalanser och genomförandeproblem är ofta mer svårhanterliga än en global plan antyder. Just kombinationen av systemperspektiv, konkreta samhällsområden och global policy gör ändå boken till en stark och fortsatt relevant introduktion till hållbar utveckling. Om du vill stödja Jeffrey D. Sachs, du kan köpa boken via Amazon-länken som jag lagt i podcastbeskrivningen. Efter att du har läst boken, berätta gärna vad du tycker och dela dina tankar. Vi ses!